släcks. Inget ljus. I mörkret så rullas en rund simbassäng. Sån här som är av plast och som är uppblåst med luft. Simbassängen rullas in och placeras mellan snöfältet och den stora filmduken. Och en film i svartvitt visar moln i solnedgång. Mörka moln med lysande kanter. Och mycket snabbt skiftande moln. Och ljuset från filmprojektionen skymtar man en flicka med långt blont hår, det är Ulla Viggen, liggande i skär bikini på rygg med utspridda armar i bassängen. Och bassängen är fylld med rosa färgat gelatin som når henne upp till brösten. På grund av risken för elektriska stötar genom gelatinet har vi måst avstå från att, som egentligen var meningen, att spänna en massageapparat på vardera bröstet på henne med kontaktmikrofoner som skulle förmedla ljudet av friktionen till en högtalare bakom bassängen. Men nu ligger hon alltså där i, vrider sig sakta i det skära gelén bassängen. Och samtidigt ser vi en ljusbild med tidningsurklipp om RNA-DNA-koden, alltså den här genetiska koden, och en spekulation om att man i framtiden skulle kunna överföra såna här DNA-extrakt av låt säga Einstein eller någon annan stor man till andra människor. Förvandla dem alltså. Och samtidigt ser vi på tv-projektionsduken tre kinbarn, det vill säga två män och en kvinna. Och över deras ögon sitter fotosilhuetter, stora som äpplen av ögon, av sådana här kinbarnögon. Kin är ju den här amerikanska salongsmålaren som alltid gör barn med överstora ögon, runda och trånande, fuktglänsande, djupt skuggade ögon. Och sådana ögon har de alltså i jätteformat sittande över sina ögon, de här tre figurerna. Och ur ett kylskåp ser man hur de här kinbarnen tar fram staniolinslagna klossar med etiketter som det står text på, som de håller mot kameran. Det står DNA Einstein, DNA Kennedy, Bob Hope, Malcolm X, Oppenheimer och så vidare. Och så kommer Sören in, han springer in över hållande mot publiken, alltså hållande högt som en fackla, en stor röksignalpatron, en sån här för, som fallskärmshoppare har för att signalera var de hamnat. Och ur den här röksignalpatronen bolmar det som en tjock, skär, orange rök som vecklar ut sig som ett långt, långt rödaktigt moln tätt över hela åskådarsektionerna. Och jag står nu bredvid filmduken och jag håller en portabel laserapparat. Jag tänder den och en liten rund glimmande röd fläck, det är laserfläcken alltså, rör sig nu på filmen, följande konturerna av solnedgångsmolnen. Om vi ser på filmen och Ulla vrider sig i där hon ligger i gelén i bassängen under filmen. Och vi får en ljusbild med orden orgasm ray, det vill säga orgasmstråle. Det är ett citat från William Burroughs. Bob Breer, som var tv-tittaren som kom in tidigare i stycket, han har ju hela tiden suttit orörlig framför den påslagna tv-apparaten med ena handen i skrevet. Jag riktar nu laserapparaten, eller själva laserfläcken, mot honom. Vi ser hur den här lilla glimrande röda fläcken spelar mot honom. Och han stänger då av apparaten. Och så går han bort till bakom filmduken till den här bakre tv-kameran. Samtidigt på filmduken ser vi nu en färgfilm om The Ketchup Race, eller ketchup-tävlingen. Det är en parafras som är gjort på reklamfilmen om Heinz ketchupflaska. När den och ett annat märke med ketchup, om man håller båda två och skakar dem neråt, så rinner det minst och långsammast ur Heinz ketchupflaskan, eftersom Heinz ketchup då ska vara så tjock och koncentrerad och mycket bättre än någon annan. Vi har filmat det där med prismaslipade linser som gör att den här färgbilden 25 dubblas, alltså, så man ser som 25 gånger exakt samma bild samtidigt på duken. Och flickorna som håller i ketchupflaskan och skakar dem ner mot ett gult bord. De har bjärta kläder, de har handskar i starka färger. Man ser bara armar och bålen av flickorna. Och så den röda ketchupen och lite av bordet. Och så fort som någon rör sig så 25 dubblas alltså den här rörelsen. Man ser den överallt samtidigt på de här 25 små bilderna. Och rörelsen och färgerna blir alltså så här mångdubblade med en fantastisk effekt. Samtidigt på tv-projektionsduken, en närbild av tv-tittaren Bob Breer som blåser upp en kondom. Men så tappar han andan och då sjunker kondomen ihop lite. Man ser det, och det ser otroligt komiskt och oanständigt ut i den här jätteförstoringen på tv-duken. Och så blåser han upp den igen och blåser och den sväller och blir till slut stor som en ballong. Då vänder jag lasern mot den av åskådarsektionerna som är ungefär mitt för den vänstra duken, den för ljusbilder. Och samtidigt har den här signalröken, den har förtunnats, men fortfarande lägrar den sig tätt över publiken. Och som man hör folk hostar till också, den luktar liksom lite som krut ungefär av röken. Och jag riktar alltså strålen mot första raden av publiken. Och fläcken studsar från människa till människa, går bara i knähöjd. Man får inte, naturligtvis inte rikta fläcken mot deras ögon. Samtidigt skymtar själva strålen alltså som en fin ljusstav tack vare disigheten i luften av de här skära rökslöjorna. Så det är som en sorts pekpinne av ljus med en röd fläck som jag riktar mot publiken. Under tiden kommer tv-tittaren in med en uppblåst svävande kondom, stor som en ballong med barnkammaren och behållaren som en bröstvårta på toppen. Och den svävar alltså, den är fylld med helium i en 3 meter hög tråd med en blytyngd ner till. Och tv-tittaren överräcker den här ballongen till den av åskådarna som jag pekar på med lasern. Och sen kommer snabbt Bruce och ett par till in med flera kondomballonger, och de delar ut de ballongerna till dem i publiken som jag pekar på med laserstrålen. Från bakom filmduken hörs nu ett argt, sorts knattrande, surrande ljud. Och på tv-projektionsduken syns de tre Keen-barnen med de stora ögonen. Man ser hur de liksom retirerar, de flyr för någonting hotande, annalkande. Framför filmduken ligger Ulla och vrider sig vällustigt i gelén. Och på filmduken ser vi en svartvit film. Filmen visar ett vykort. Ett svenskt vykort med svenskt frimärke och poststämpel Stockholm 9/10/65. Och det är adresserat till målaren Öyvind Fahlström, Köpmangatan 8, Stockholm C. Och sen visar filmen texten på det här vykortet. Den är alltså handskriven på svenska. Och så är det den amerikanska översättningen maskinskriven under, rad för rad. Den svenska texten lyder: Hej på sig kladdgubbe. Du pratar så mycket skit, så om jag hade herrn här så skulle jag med stort välbehag skära jutten av herrn, så blev han inte så stor i korken längre. Lågaktningsfullt, så det är undertecknat Inga Fittjök. Samtidigt har jag riktat laserfläcken mot längst ner till höger på filmduken, där underskriften Inga Fittjök står. Och fram från bakom filmduken kommer nu den här knattrande rymdskeppet som är ungefär som en sorts rektangulär zeppelinare i nickel- eller silverblänkande material, uppblåst och fyllt med helium. 3-4 meter lång är den och knappt en meter bred och är spetsig fram till. Och den drivs av en diminutiv propeller som vrider sig i olika lägen följande radiosignaler från min tekniker Harold Hodges, som alltså har konstruerat den. Och det här rymdskeppet glider nu silverblänkande i det väldiga, halvmörka, rökiga rummet i Armory. Och motorn surrar, den knattrar mycket intensivt, det är nästan en sorts gällt knattrande. Först tar rymdskeppet en vid lov genom salen. Och sen så ändrar riktningen och dyker ner mot åskådarna, med de som sitter med ballongerna alltså. Och det är nu mer än 20 kontomballonger som svävar över åskådarna. Så de liksom sitter och håller i, som svävar över dem. Och samtidigt över högtalarna så hör vi igen narkomanen Saint Philomena. Och hur han berättar, hur han minns från sin tid i Koreakriget, hur han mötte en koreansk flick prostituerad.
One day I drove up from Incheon, and as I'm going into the 562nd, I dig this gaudily painted young Korean girl standing in the row of mooses, and she looked like any little girl, the little girl next door who puts on mama's high heels and mama's clothes and mama's lipstick and goes out and dresses up. And I was intrigued, to say the least.
She came, did she come on with a degree of sophistication, or was there a certain...
Not at all. Hey, G.I., you take me in. No, G.I.? Please, G.I., you take me in, huh, G.I.? And I said, honey, I'm not interested in that NCO club at all. Why don't you and me make it on over to Papa San's? I'll cheers up some Coca-Cola or something, not to mention the Coca-Cola, her little eyes lit right up. And I went and bought a few cans of Coca-Cola for about $1 a can. And bopped on over to her crib. And she had a crib. And she had a crib, dig it. I undressed that girl, and took her into her room, and she actually was sleeping in a crib, like a bed with a slatted fence around it and a mosquito netting over it.
Was this common? I mean...
No, I never saw it before or since. And I wigged out. Well, she was shy and she was really new at it, baby. And there was no show being put on. And she didn't claim to be a cherry or anything, but she was pretty close to it because...
Well,
she was only 11, and how much opportunity could she have had
her father knew what was...
Father. It wasn't her father. It was some dude that had bought her off her parents, obviously.
And he was pimping her, or...
Yeah, he was... providing her with these outsized, cast-off finery of the rest of his stable, who were all the common run of Korean prostitutes. And
well, there were certain emotional qualities that you found very attractive in this particular affair. How long did you see the girl, and what were the particular, emotional and psychological things about it that you found very agreeable?
I never, had any relations with an individual that much younger than myself up until then, and certainly never expected to have any such relations on a paying basis with a child like this. But this child was just that. She was a child. She was vibrant and gay and so easily pleased. You could gas her like I gassed her with a can of Coca-Cola.
Medan nya ballonger oförtrutet delas ut till åskådarna och rymdskeppet surrande som ett stort argt bi dyker in och ut bland ballongerna ovanför åskådarna, så pekar jag hela tiden mot nedre högra hörnet i av filmduken. Men nu har det här hatbrevet med fittjöksignaturen försvunnit, och istället ser vi två italienska reklamfilmer för mineralvattnet Acqua San Gemini. Och det visar små, undersköna italienska barn, nybadade och nykammade i nattskjortor, tågar ner för en trappa, leker med ett stapplande lamm med en rosett om halsen. Sen ser man hur de går i högtidlig procession i en månbelyst park. Och sen en liten en som ligger i en vagga medan mamman sjunger om mineralvattnet som hon blandar ut nappflaskmjölken med. Allting är underbart stiliserat, som 30-talsaktigt belysta och arrangerade scener. Först nu den nybadade ungen som leker med en oerhört fluffig stor leksakshund. Barnen i nattskjortor kommer ner, går ner för trappan med tända ljus i händerna. Mm.
Se allatti artificialmente il tuo bambino, diluisci il latte con acqua San Gemini. L'acqua San Gemini favorisce la digestione del lattante ed apporta gli elementi minerali più adatti alla crescita del piccolo organismo. Mamma, con l'acqua San Gemini tu dai al tuo bambino un'acqua minerale naturale. Nell'allattamento artificiale, acqua San Gemini. San Gemini, acqua per i bambini.
Medan nästa reklamfilmavsnitt för Aqua San Gemini fortsätter med samma änglalika barn, med barnen i parken nu och lammet, så kommer det projektioner på sidodukarna, på ljusbildduken. Först en detalj från en reklambild. Det visar ordet yes, ja, yes, upprepat i staplar, alltså hundratals gånger runt om en kvinnosilhuett. Yes, 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 yes. Och sen en ljusbild som visar första sidan på en amerikansk skandaltidning. Där det står med jättetjocka stora bokstäver. Rodeo star castrates himself for $1 million. Rodeo-stjärna kastrerar sig själv för $1 million. Och så en tredje ljusbild som visar en bild ur en tidning av en neger från Georgia vid namn George Aaron som på 50-talet kastrerades av Ku Klux Klans män. Under det att rymdskeppet hela tiden surrar omkring bland ballongerna har Kosugi, alltså Vietkong, barberaren, knackat mot mikrofonen i 4 gånger. På tv-projektionsduken syns nu, medan den italienska barnfilmen pågår, medan rymdskeppet cirklar och knarrar och knattrar och medan fortfarande ballonger utdelas till publiken och Ulla ligger i gelén och jag pekar mot filmduken med lasern. Samtidigt syns Vietcong-barberaren på tv-duken, den högra stora skärmen. Man ser hur han knackar ut den här koden med 4 knackningar. Då kommer en hand in i bilden, närmar sig honom och knuffar undan mikrofonen för honom som han knackar i. Och Vietcong-barberaren börjar då imitera ljudet med rösten. Knack, 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 knack. Men då sticker handen in i hans mun och drar ut hans tunga och trycker ner tungan mot bordsskivan, håller fast den mot bordsskivan och häftar fast den vid skivan med en häftpistol. Han blir sittande fastnaglad vid bordet. Och sen ställer handen en skämtartikel framför honom. Det är som en gom, alltså en mun med tänder som klapprar. Över och underkäk, alltså slår ihop och öppnar och slår ihop och öppnar sig ättrigt och tätt och hånfullt. Och man hör själva klapprandet också via mikrofonen. Och mannen med handen, man ser alltså inte huvudet på honom. Han tar fram ur kylskåpet nu en stor glasskål, en salladsskål. Som är fylld till bredden med avhuggna blodiga fingrar och också några enstaka avhuggna öron och näsor. Och han sätter fram den på bordet och sticker ner en skylt i skålen där det står med stora bokstäver anti-communist and communist Indonesian fingers etc. Antikommunistiska och kommunistiska indonesiska fingrar etc. Och handen öppnar sen en ölburk och häller upp öl i ett glas och ställer det på bordet. Alltså intill där barberaren sitter fastnaglad med tungan. Och han drar upp de klapprande tänderna, de börjar klappra igen. Och slutligen ställer han upp Johnson-huvudet, stora huvudet, bortvänt från Vietcong-barberaren och föremålen och vid bordets ena hörn. Och så lägger han en ram med öppning för barberaren, en ram liksom som för en tavla runt om hela bordet och skriver en signatur i hörnet på det här skräckstillebenet. När Johnson-huvudet ställs ned på bordet hörs den dövblinde, som vi hört tidigare också i samband med Johnson-huvudet. Den dövblinde berättar nu historien om när han brottades, för det är en av den här märkliga talande dövblindas älsklingssysselsättningar att brottas. Och en gång brottades han med en professionell brottare som naturligtvis fick övertaget över den dövblinde. Men då kom dövblinde på idén att viska med sin spöklika röst: "Jag älskar dig!" i örat på brottaren, som då blev alldeles konfunderad och släppte greppet.
I still remember the first time I went to the 23rd Street YMCA as part of my wrestling schedule. I went to the YMCA only to apply for wrestling practice. But it happened that that evening they were having a bout with New York University, and they asked me if I thought I could take on one of the men from NYU. I told them I was that fool. But they gave me a pair of bathing trunks and a pair of sneakers and asked me to go in. What surprised me most of all was the fact that once I contacted my opponent, it was so easy to pin him. I pinned my first opponent in less than 3 minutes. But the matches that came afterward were definitely harder than that. I remember using tact to win one of my wrestling matches. I was wrestling a very tough opponent one night, and I was having a good deal of trouble trying to get away from him, not to mention pinning him. But it happened that I was on top at the moment, so I decided to use the ruse. I bent over and whispered in his ear, "I love you."
Film- och tv-dukar släcks. Jag riktar lasern mot rymdskeppet medan det cirklar högt upp i salen nu över geléflickan, flickan i gelén. Och sen försvinner rymdskeppet surrande bakom duken. Surrandet tystnar. Jag släcker lasern och gör mig beredd med 2 stora glastillbringare med vatten. Och under tiden hör vi pseudonymen Pat Morgan. Det är en man som bytt kön till kvinna.
Most psychiatrists take the position that it is better to, you know, to go ahead and endorse the operation and allow them to go ahead and undergo this corrective surgery, because otherwise they frequently become depressive, they may commit suicide, they are completely miserable human beings, and in some cases even attempt castration on themselves if their operation is denied to them through legal channels.
This has happened, yes. This has happened with quite a few. I knew one, Vera, who tried this. I know this one, Vera. She was about 60 years old. She was a father, 2 children. She was a grandfather. She served in the United States Army, the Air Force. I don't know what it was. And she just decided she wanted this surgery and went and went ahead and got it.
Do many girls such as yourself, I know that having children is impossible, of course, but do many
as I said, nothing's impossible.
It's medically,
never know.
It's supposed to be.
Medically, I'll debate that with you to an extent. Medically, I think they are working on this. A lot of people say it's impossible. They said the plane, the radium, the TV, what have you, was impossible. They transplant eyes and what have you, so I doubt if this will be impossible in time to come.
Jag kastar vattnet i tillbringarna mot ljusbildduken. Det är några procent ammoniak i vattnet och duken har på några ställen i förväg bestrukits med ett genomskinligt bläck som nu får en gul färg på de ställen där det blöts. Och då kommer en ljusbild med text på svenska, ett klipp ur Folket i bild Aktuellt plus också en amerikansk översättning. Och den svenska texten lyder: hur systematiskt CIA eller CIA arbetar kan illustreras av det faktum att man har lyckats lägga beslag på president Sukarnos urin för att genom analys söka fastställa hans hälsotillstånd. Det släcks helt och hållet. Och alla ut. Utom jag. Jag går in på snöfältet med mikrofon, spotlight och främre tv-kameran på mig. Jag håller ett tal till publiken och börjar med historien om emigranten som 1929 kom till New York. Och första dagen bestämde han sig att han skulle ta sig en promenad på Wall Street som han hade hört så mycket om. Men då när han går på Wall Street så kommer en ruinerad börsmäklare, börskraschen, som hoppar ut från en av skyskraporna på Wall Street. Och han faller rätt ner på emigranten och slår ihjäl honom. Look out, ropar någon, och jag springer undan. Och ner faller grodmannen som hängt uppe vid taket alltså. Och nu faller rätt ner, hamnar med ett brak på snöfältet alldeles bredvid mig. Jag fortsätter oberörd med ett sorts brandtal i rasande fart. Och med komp med allt starkare bakgrundsmusik. Jag noterar till att börja med att av de här New Yorkarna som utfrågades av vår radioreporter då när vi demonstrerade med Bob Hope-plakaten och Mao Zedong, av de New Yorkarna frågade vi 23 stycken också om de var lyckliga. Och i så fall varför? Och det visade sig att 21 av de 23 var lyckliga. Och faktiskt den enda som var riktigt erkände att han inte var lycklig var en engelsman. Och från det går jag till, jag talar om idén om nöjeshus, om nya goda droger, om avrustning, om Costa Rica som avrustade och klarade sig just därför när Salvador anföll. Om de föråldrade samhällena och om ner med politikerna och låt oss styras av fackmän. Publiken garmar för ljudet är uruselt och jag samtidigt skakar av trötthet. Jag kommer ihåg, säger jag, det enda jag vill att ni ska minnas av Kisses Sweeter Than Wine, det är när någon nästa gång vill att ni ska ansluta er till ett parti eller en politisk organisation. Stöd aldrig en politiker, vägra rösta. Då tänds en filmprojektion mot mig och filmduken och jag tystnar tvärt. En science fiction film i färg. Den heter The Creation of Humanoids. Och jag försvinner och samtidigt kommer in mot duken de tre kinbarnen. Två killarna och en flicka med de stora ögonen. Och nu har de huvuden som är utväxta till och består av stora ballonger. Av allt det här genikrubbet som de har satt i sig under mellantiden. Och fram på dem, alltså liksom fastbända på bålen på dem, hänger hundar i såna här japanska tygställningar så som man som mödrar har småbarn hängande i på ryggen. Men fram på dem alltså hänger på varje kinbarn en hund, två medelstora hundar för pojkarna och en liten tusshund på kinflickan Franny Breer. Och hundarna är onaturligt stilla och tysta. Jag reagerar inte alls på de här jättelika, bjärta science fiction-figurerna som lyser mot dem och som projiceras mot filmduken. Så jag misstänker att hundarna har fått tabletter. Och varje gång som nu en figur talar i den här filmen då pekar en given av eller förutbestämd av de här kinbarnen på den figuren i filmen med ett långt svart spö. Och då hörs samtidigt utöver ljud, alltså bortsett från ljudbandet till filmen med science fiction-dialogen, så hörs också New Yorkarnas kommentarer om Bob Hope och Mao Zedong och vad de tycker om det och hur de uppfattar det. Och också om de är lyckliga eller inte och vad lycka består av enligt dem. Och den här filmen, den handlar om en framtid när robotarna eller humanoiderna blivit så illusoriska och är så väl konstruerade och kloka att de i hemlighet börjat konspirera mot de på den tiden få överlevande och också sterila människorna. Och robotarna konspirerar alltså genom att göra exakta duplikat av människor som sen skickas in bland människorna som sabotörer och spioner. Robotarna i filmen, de är skalliga och har en sorts underligt blänkande ögon, men i övrigt så är de mycket människolika. Och nu berättar de alltså för huvudpersonen som heter Kragus, som är kapten i en sorts fascistisk milis som människorna har för att hålla robotarna i schack. Nu får den här Kragus reda på att han själv inte längre är människa. Han har nämligen en gång dött och då genast omhändertagits av robotarna. Och ledningar och apparater har byggts in i honom och minnet av att han dog har suddats ut från hans minnescentrum. Kragus vägrar att tro att det kan vara möjligt. Då sticker en av humanoiderna en dolk i Kragus bröst genom hans ljusblå sidenjacka djupt in. Kragus märker att han känner ingenting. Och sen dras dolkens klinga ut, kommer ut alldeles blank utan en fläck. Och så medan Kragus och hans älskade Maxine diskuterar med robotarna om det nu verkligen är någon skillnad på en så här fulländad robot och en människa. Samtidigt med den här science fiction-dialogen hör vi alltså överlagrat och interfolierat.
Running Bob Hope or some kind of political office?
Somebody else's picture there too.
Yeah, I don't recognize the other fella. Recognize Bob Hope though. Who's the other fella?
I was gonna ask you then.
Oh, I don't know who the other fella is. Didn't get a very good look at him though. Is that Bob Hope though? That is Bob Hope, isn't it? Yeah. What's he running for? Comedian of the year.
You like Bob Hope?
Very much. I think he's the greatest.
Make you happy?
Very happy. They'll never die. He's the greatest. My opinion is. I think Bob Hope is about the greatest comedian ever lived.
Do you think of yourself as a happy man?
Myself, yes. I think I'm pretty happy.
Why are you happy?
No troubles. Nothing to bother me. Nothing to worry about. Right? I work. Enjoy life. So I consider myself a happy man.
What would make you unhappy?
Oh, I don't know. I guess ill health would. Loss of job. Loss of a family or something like that. Not enough money or things like that, couldn't pay the bills or what have you. Most anything, I guess, could make you unhappy like that. But other than that, I feel I'm a happy man because I have sufficient of everything, what I need in this life anyway.
Bob Hope, Mao Zedong.
Is there some kind of connection?
I have no idea.
Do you have any idea what's going on?
No, I don't. I'm trying to find out.
Well, what is it?
I see Bob Hope.
Yeah, a lot of pictures of Bob.
What are you doing, radio?
Who's the other guy? Somebody else there.
What is that? The Chinese General Marshall? Whatever the devil his name is. Isn't that a Japanese, the Korean, what do you call it? President or General, whatever he is. Who is he? But I see Bob Hope. Six posters of Bob Hope.
You mind my asking you another question? Are you happy?
Am I happy? Sure, I'm the happiest person in the world.
Why?
Why? I got my good health. I work. Have a nice family. So why shouldn't I be happy?
I cannot argue with you. I've been in Ben Hur for 5 years, 2 months and 21 days. I can't argue with you on your subject here.
What subject?
The subject that you fucking asked me on. Oh.
I just want to know what's going on
here.
Well,
yeah, I was wondering. Because I wish I could tell you. I don't know. I really don't.
I was wondering, would you vote for Bob Hope?
I mean, because it really, you know, stops you, you know. I mean, it makes you, you know, sort of stop and wonder, what is he running for? Because if you notice that most of these actors are going into politics now, you know? Like Robert Reagan, for instance. How do you ever make out with that, you know?
I don't say them, but I think they're all a little sick in the head, maybe.
Are you a happy man?
Certainly.
Why?
Don't I look happy, huh?
Why?
Because I live the type of life I do.
What type of life is that?
Huh? The type that you don't.
The type that I don't?
Yeah.
Oh, how do you know?
Well, I mean, you're mixed up with this group, aren't you?
How do you know?
Well, you must be, or else you wouldn't be looking for all this information.
I can't see the relationship, though, with the pictures.
Well, whose pictures are they?
Bob Hope and, I'm not sure the other person, but it's, I think it's Mayo Taysan.
Is there some kind of connection?
I hope not.
Would that make you unhappy?
Yes, very.
Are you generally happy?
Yes.
Why?
Because I enjoy life.
Are you a happy man?
No, I'm not.
Why?
I think that life designs it that way so that most people are not happy.
No, it looks like an advertisement for a bump up show of some sort. Is it?
I don't know. Who's the other guy?
Mo Tse Tung, naturally.
Is there some kind of connection?
Well, that's what I'd like to find out. What do you know about it? Apparently you're working with him.
Well, why do you assume that?
Assume what?
That I'm working with.
Well, this is an expensive setup here. Set up for an amateur, this tape recorder.
Well, who said I was an amateur?
Yeah, you're not. You probably know exactly what's going on here.
I don't know. The only thing I can think of is they're inferring that Bob Hope is a communist, but...
I wish I knew. Maybe the cops could help.
Tom just looked at some piece of paper they had and they walked away.
I don't know. I was just thinking maybe I ought to call Bob Hope and tell him about it.
If you know his number.
I can get him. That's,
Does this make you unhappy?
Very.
Are you...
Happy, does it? Doesn't make you very happy, does it?
You seem to be unhappy about it.
Wouldn't you be? Well, tell me. Let me ask...
Are you unhappy about it?
Yes, very.
Why?
Well, I don't think... I think they're taking advantage of Bob Hope.
Who is?
Whoever they are.
For what end?
Well, why do you ask questions? I mean, you just want
to... I'm trying to get your impression.
Well, I think they're using... Bob Hope might have been there. I don't know, but they're using his picture and his name with Mayo. That's who that is, isn't it, Mayo?
What is
this for? Isn't it? That's a Chinese premier.
Puzzle.
No, that's Chinese premier, whatever he is.
It's just a picture of Bob Hope.
I don't know what's just going on, but I see everybody's happy around here.
Are you happy?
Silent.
Why are you happy?
Got nothing to worry about.
Well, I think something political.
Political?
Medan New Yorkarnas kommentarer och filmdialogen går vidare och blandas i varandra börjar en färgfilm projiceras mot, inte filmduken, där alltså science fiction-filmen fortsätter, utan mot ljusbildduken till vänster. Och filmen visar bara en sorts rödglödigad cirkel eller sfär i mörker med svaga antydda rökslingor kring den. Och denna röda kula närmar sig och blir allt större. Fyller bilden allt mera, lyser intensivt, glödande rött. Samtidigt mot den här filmen alltså projiceras blixtkorta, mycket, mycket, mycket korta ljusbilder i färg. Vissa klipp ur tecknade serier alltså om dels som en annalkande planet på väg att stöta ihop mot jorden. Och dels ser vi också sorts titaniska figurer med stora glödande röda huvuden. Och samtidigt växer den röda kulan så till slut fyller den hela ljusbildduken som en enda väldig överexponerad rödhet. Och då kom rymdskeppet in igen, surrande som ett bi igen, dyker ner mot de tre kinbarnen, mot deras stora ballonghuvuden. Och då spricker de en efter en med knallar. Så det är i själva verket det refräni som sticker hål på dem med sitt pekpinnespö med en nål. Och fortfarande är hundarna ofattbart oberörda, fullständigt passiva. Och samtidigt har Bruce kommit in med en manshög skärm med täckt med orangefärgad sorts plast. Han ställer sig mot den med armarna utsträckta. Och mot honom och skärmen tänds så en super trooper, alltså en sån här monstrum till strålkastare som används mot flygplan och så vidare. Och samtidigt slås allt annat tillgängligt ljus på. Går undan några sekunder från skärmen, och då har skärmen under ljusets inverkan blivit blålila utom där han stod, alltså där syns hans siluett knivskarp och orange färgad mot blålila. Så släcks allt utom strålkastaren som långsamt böjer sin ljuspelare upp mot takvalvet. Högre och ännu högre upp. Där fångar den ett, liksom ett blänk av silver eller metall högt uppe i den lilla öppna hisskorgen uppe vid taket.
I would be free, happy, floating on a world of love. Looking forward to seeing friends, relations, those that I haven't seen for a long time.
I would feel only one feeling. A sense of great delight at being reunited once more with those ones I've always loved.
It will be a feeling of rising
up. Hissplattformen kastas den ner kaskader av tunn yrande snö, omväxlande med hundratals blad av bladsilver som alltså genom sin att det är så oerhört tunt och lätt faller mycket sakta, singlande och blänkande genom strålkastarens ljuskil och ner mot det obelysta snöfältet. Och där anar man att det ligger orörliga figurer i vitt. Ljusbild med text som diskuterar freezatoriums, som de kallar de här. Det vill säga en inrättning där personer omedelbart efter döden fryses ner för att sedan tinas upp och väckas till liv i en framtid när den sjukdom som alltså fällt dödat dem kan kureras. De kan börja leva igen. Hisskorgen har ju sakta börjat sänka sig. Samtidigt faller det fortfarande bladsilver och stänk av yrsnö ner från den, medan man hör stamp och knatter och smällar från flamenco-dans med liksom ett overkligt eko som man hörde det från avlägsna väldiga salar. Och strålkastaren sänker sig med hisskorgen, och man skymtar stående på hissplattformen långt blont hår, en solbränd flickrygg yxor i silverlamé. Det är Ulla Lytkens som rymdflickan. Hon står stilla, rakt upp mitt på hissplattformen. Halvvägs ner möter hon ett par uppåtstigande såna här heliumfyllda såpbubbelormar. Korta och tjocka och liksom graciöst spiralvridande sig upp mot taket och glittrande i strålkastarljuset. Och nere till höger om filmduken skymtar man också en hel koloni av såna här heliumfyllda såpbubbelformer som reser sig sakta ur sina behållare, lojt och buktande sig som havsanemoner. Så får vi en ljusbild med ett foto av Churchill, 90 år gammal, oigenkännligt tärd och urgröpt, levt för länge. Nu syns rymdflickan tydligt. Hon har små rundlar av silverlamé på brösten. I övrigt naken till midjan. Och sen silverbyxor. Och 10 figurer. De här som ligger på snöfältet. De börjar nu långsamt resa sig från snöfältet. Och alla män som kvinnor är klädda enbart i en vit, lång vit skjorta. Herrskjorta. Somliga bär föremål under vita skynken. Flamenco-stampet och smällandet är mycket, mycket starkt. Och bakom filmduken skjuter Sören knallar med en startpistol. Rymdflickan anländer till marken. Hon omges genast av de 10 skjortfigurerna. Hon försvinner liksom in bland dem. Och de ger henne någonting, gör någonting med henne. Och så höjer hon ena armen. På den sitter det stora grå Johnson-huvudet. Påträtt genom ett hål i nacken på huvudet. Det sticker alltså upp över den här vitklädda gruppen.
There isn't any problem in fishing. All that you need to do is put your bait on your hook, throw the line overboard, and wait until the fish bite. Then if you are lucky, you catch one. But on one of our fishing trips, one of our deafblind fishermen caught what he thought was a tremendous fish, and when he brought it up, it turned out to be a tremendous tangle of bed springs.
Och så öppnar sig klungan av figurerna i vita skjortor och bildar en procession i två led. Först går Ulla, hon går åt vänster och är ut med filmduken. Ulla håller båda armarna rakt ut. Den ena armen avslutas av det stora grå Johnson-huvudet. Och den andra armen övergår i en nästan meter lång grå mus. Som hennes arm är instucken i bakdelen av den alltså. Och om halsen och hängande djupt ner har hon en girland. Där alla Hawaii-blomgirland. Det är en girland av hoptvinnade, mycket illusoriska, bruna skitkorvar. Och i vardera armhålan hänger en klase med isbitar. Och så går hon först och med de andra efter. Alla går i takt mycket, mycket långsamt förbi filmduken.
Therefore, black horses with eyes of flame red, their roses tied with ribbons all around my baby's head. Well, I know why they're ringing. They're ringing out for me.
Positionen med skjortfigurerna fortsätter lika sakta förbi till vänster om filmduken, medan rymdflickan och Ulla långsamt och ett steg i taget, sedan paus och sedan ett steg, går upp för en svart trappa upp till en mycket lång vit planka som är lika lång som filmduken, som vilar på vita bockar ett par meter över marken.
Lots of kids and trouble and pain, but then, oh Lord, we do it again. Oh, kisses sweeter than wine.
Sista visslingen i Kisses Sweeter Than Wine börjar nu rymdflickan sin balansgång. Då släcks ljuset och tänds det ultravioletta ljuset över filmduken. Och i det blåaktiga halvmörkret lyser igen snöfältet mjukt och suddigt blåvitt. Och man anar processionen som fortsätter långsamt och i takt viker av längst till vänster och passerar nu ut med publiken. Och går alltså mot höger nu, liksom Ulla, borta vid filmduken. Och deras vita skjortor lyser svagt i det ultravioletta ljuset. Och på ställningen ut med filmduken, den syns knappast alls om Ulla går på den. Däremot lyser intensivt som en vit linje som är målad ut efter plankans kant. Lyser i det blå ljuset som en vit lina liksom för en balansgång. Och en balansgång är det, för kanten är smal och på den här plankan. Och Johnsonhuvudet och musen är jättetunga att bära med utsträckta armar för henne. De går mycket långsamt, fint, rakt. Och vi ser på vardera silverlamellappen på hennes bröst. Sitter en ännu mindre, liten, vit, rund, vit fläck som lyser i det här ljuset. Hon går alltså fram sakta, absolut rak i ryggen.
It's too late, princess. Your father can no longer defend you.
No, run away, princess. You must escape. Oh no, please. Oh please.
Rymdflickan försöker föra den här stora grå musens nos mot Johnsonhuvudet, mot Johnsons ansikte. Men då vacklar hon till, hon vinglar till liksom. Men så lyckas hon återfå balansen igen. Stannar och sen fortsätter hon att gå små steg. Avtecknande sig svagt mot filmduken. Gående på den här vitblå lysande linjen. Medan skjortfigurerna skrider fram ut med publiken håller en av dem en sändare plus förstärkare mot munnen och klapprar med tänderna. Och det klapprande sänds då över högtalarna, blandar sig dämpat med de skrikande kvinnorna. Och det är ett parti från den helige Torsten Nilsson. Två av skjortfigurerna håller små mistlurar som de då och då blåser i långa klagande tutningar.
No, let me go. I'll never be yours. Never. No, no.
Ulla har nu gått hälften av sträckan, men tröttheten gör att hon går osäkrare. I bortre ändan av balanslinan. Målet liksom för hennes, hon går mot, skymtar klungan av de vita, vajande, växande ormarna av heliumfyllda såpbubblor. Nu lyfter Ulla Jansson huvud, hon vinglar till igen. Men hon klarar sig. Hon retar upp sig och håller armarna med musen på huvudet rakt ut igen.
Let go of that! No! Let me go!
You make me sick.
Fortare, tar ett steg och så lyfter hon över, hon försöker föra över Jansson huvudet som motvikt. Nej, hon faller ner. Allt släcks. Ha! Ljusbild. Den visar en magnetform från min målning Dr. Schweitzer's Last Mission. Det är en kort röd banderoll och på den står stora bokstäver. The end.